Markus evangeliet fortsätter med att Jesus frestas. Och det handlar om att anden driver ut Jesus i öknen. Och där är han i 40 dagar. Och vi kan läsa att han sattes på prov av Satan, står det. Och att han levde bland de vilda djuren och att änglar betjänade honom. Och sen så uppträder Jesus i Galileen. Och det står också att Johannes, han blir fängslad vid samma tid. Och Jesus, han förkunnar Guds budskap. Och han säger att tiden är inne. Guds rike är nära. Välkommen till vår podd Bibeln på östgötska med mig, Katarina Wendahl, som är adjunkt i Svenska kyrkan i Norrköping.
Och med mig, Thomas Werfman, som är kyrkoherde.
Och vi håller ju på här och diskuterar och funderar kring Markus evangeliet. Och nu så handlar det om när Jesus är i öknen och frestas. Och, han är där i 40 dagar. Vad har du för förhållande till öknen?
Jag har aldrig varit i en öken. Och nej, det är en av mina längtor i livet. Jag skulle oerhört gärna vilja hamna i en öken. Och jag skulle till och med vilja åka ut i öknen. Mm. Alltså inte bara vara i kanten av en öken. Jag skulle gärna åka ut på expedition. Så här 4-5 stycken såna här Toyota Land Cruiser som femtar man med sig som reservdelsbil. Ja. Alltså på det sättet. Jag träffade en människa som gjorde en sån expedition. Och hon berättade väldigt färgstarkt hur det var.
Ja, jag har varit i öknen. Ja. I Israel, Palestina där.
Åkte ut i öknen.
Åkte ut i öknen. Gått i öknen.
Ja.
Och vandrat i öknen.
Och övernattat också.
Nej. Vi vandrade en dagstur till ett kloster.
Ja.
I närheten av Jerusalem. Så. Det var väldigt starkt.
Ja.
Det påminner om fjällvandring, skulle jag säga.
Ja, för det är min association. När jag har fjällvandrat ibland, man har hamnat på riktiga sådana här stora skravelstenshedar. Det är ju en slags öken.
Ja.
Sen ser man ju allmänhet, även om det är på Kårfjäll, där man ser ju att det tar slut någonstans. Ja. Men ändå, när man är mitt på är man ju ganska utsatt faktiskt.
Ja. Man är utsatt och sen så får man eller jag fick i alla fall en slags så här evighetskänsla, att det är så stort och sen att öknen är så vacker på något sätt. Mitt i det här karga så är det skiftningar, det är olika saker. Ja. Liksom, det är inte bara sand. Det liksom är väldigt olika och vackert, som sagt.
Jag har ju väldigt romantiska bilder av öknen, tror jag. Jag har ju inte varit där. Men,
nej, men jag upplevde det
så. Men jag tänker mig att där är det ju verkligen ens existens ställs ju på prov. För man överlever inte om man inte gör rätt.
Nej.
Man kan inte bara vara där
Precis.
Och klara sig, utan man måste bete sig på vissa sätt. Ta med sig vissa saker, vatten till exempel. Annars går det inte.
Nej. Eller man måste hålla ihop i gruppen.
Mm. Och så.
Så när vi gick så var vi en grupp och då var det en som inte mådde så bra. Och då hjälptes vi ju liksom åt att också liksom klara av det.
Just
tillsammans.
Det. Man måste göra det ihop.
Ja. Men Jesus är ju ensam då i öknen.
Han är ensam i öknen.
Och det här är ju också väldigt symboliskt. Just öknen är ju också en symbol för när livet är svårt och de här liksom de tuffa perioderna.
Det är där ondskans makt
råder. Kaos och det vilda utanför liksom kosmos och det ordningen liksom så. Och så är han där i 40 dagar. Och 40, det är ju också så här tal som finns i Bibeln på flera ställen. Moses och Israels folk var 40 år i öknen innan de kom in i Kanaans land. Syndafloden var i 40 dagar också i Gamla testamentet.
Man kan tänka sig att vara 40 dagar ensam, helt utlämnad i en sån miljö, är ju en oerhört lång tid.
Ja, det är en lång tid. Men det är också liksom att man har just ordet 40 med, det betyder någonting. Det ger signaler. På den tiden gav det också signaler att det här så associerar man till andra liknande händelser. Alltså Israel som folk som vandrade i öknen, det var ju också deras liksom katarsis på något sätt.
Ja, och 40 år är ju en halv människas liv om man får leva tills man blir gammal.
Ja, visst. Och Moses fick ju aldrig gå in i Kanaan.
Han fick inte ens gå in.
Och sen så sattes han ju då på prov av Satan, står det. I de andra evangelierna så handlar det ju mer om liksom vad som hände exakt. Här står det bara att han sattes på prov.
Ja.
Men det verkar som att han ju då klarade av det här provet då.
Uppenbarligen. Ja. Det finns ju en fantastisk film. När jag läser det här och hör dig berätta det här, ja, så ser jag direkt till den här filmen Jesu Kristi sista frestelse.
Ja.
Där han är i öknen. Det finns en väldigt stark scen. Det är ju Daniel Defoe som spelar som sitter där. Det blir som en cirkel runt honom i öknen. Han mörker och han är mitt i den, ormar och så vidare. Den här bilden har etsat sig fast på min näthinna. Mm. Och en stark bild av detta. Så att när jag hör det här så kommer jag inte undan den scenen.
Och jag tänker också att vi, både du och jag, alla människor, vi har ju sådana perioder i livet när vi är i öknen.
Ja, absolut.
Och liksom att man kan tänka på de perioderna och att Jesus också har varit med om det.
Mm.
Men har klarat av det. Så.
Det är ett ganska lätt begrepp att associera till själv utifrån sitt eget. Även fast jag inte ens har varit i en öken, så är det lätt att ha den bilden. Den blir betydelseladdad.
Ja, det blir det. Nej, men kampen, att man måste kämpa för att klara sig. Och att det är vackert, men det är på ett sätt ibland. Men det är också väldigt svårt.
Ja, det har något
det är tungt.
Kan också se att i havet har samma typ av karaktär. Mm. Någonting som är väldigt vackert, men också helt livsfarligt att vara på.
Mm, precis.
Och,
att i, här då så står det att det är ett prov liksom. Så. Ja, och det här kan ju faktiskt vara en hjälp, för mig är det en hjälp i mitt eget liv när jag hamnar i de här perioderna i livet, att jag liksom kan associera till den här texten och tänka på att Jesus var där.
Mm.
Och att han är med mig i de stunderna i livet när jag är i öknen.
Precis, och varje sån omvändelse där man tar ett nytt steg i livet, en ny riktning där det betyder någonting för en, att nu blir det så här istället, jag ska gå in i något nytt. Det finns väl, tänker jag själv, och det tror jag gäller allmänmänskligt, det finns en period av öken i den typen av...
Det måste vara det.
När man börjar tveka det rätt.
Mm.
Det kan till och med gälla i en relation till en annan människa. Mm. Alltså en förälskelse, det är ju inte bara god eller ljuvlig eller underbar. Det finns också ett stråk av tvivel. Det tror alla människor upp. Är det verkligen rätt?
Mm.
Är jag bara liksom förgiftad av en känsla eller är det helt tokigt? Kommer vi att kunna leva? Så att, eller när man har gjort ett yrkesval eller en utbildning. Vad som, alltså det är någonting av kamp om det ska bli något värt.
Ja, och sen att våga vara kvar i de perioderna också. För jag tror att vi alla vill ju undvika, för det är jobbigt när det är kamp och det är jobbigt när det gör ont ju.
Ja.
Och då vill man lätt antingen forcera genom att gå för snabbt fram, så man liksom inte är i den här öken gränslandet liksom. Eller också så vågar man inte ta steget och stanna kvar i det som var innan.
Nej.
Och då kommer man inte till det här.
Nej. Och ändå är det en balans i det, för man kan inte heller... Man måste kämpa sig ur det och ta sig ur det på något sätt, för det är också livsfarligt att vara kvar i det.
Ja, det är på riktigt, det är ju farligt. Riktigt,
om det, då är det livsfarligt att vara kvar i det. Och velar man för det, är det bara en kamp man inte kommer vidare.
Då går man ju under.
Så att det är ju någon slags, det blir ju varje människa precis som Jesus ensam.
Mm. Och det är ju inte en lek heller. Alltså, för oss i världen så blir ju allt så lätt på låtsas liksom. Ja. Om vi åker till Afrika så kan vi titta på hur människor kämpar. Alltså det är väldigt sällan vi är på riktigt i öknen utsatta. Liksom,
nej, inte fysiskt.
Men även mentalt så har vi ju hela tiden. Ofta. Men
fast inte när det gäller relationer.
Nej,
när det
sant.
Gäller relationer är de på allvar. Mm. Min relation till andra människor blir allt. Om det är människor som betyder
något. Ja,
alltså,
visst.
Sådana man kanske bara känner lite. Utan det är på riktigt. Mm. Och hur en sån relation till en närstående är spelar roll på riktigt.
Mm, absolut.
Och där blir man ju väldigt ensam om det skär ihop sig med en annan människa. Mm. Det är bara man själv. Man kan berätta för andra, man kan prata med andra, men någonstans är det liksom upp
absolut.
Till mig.
Ja, ja.
Och det vågar jag nog tro gäller alla. Och tittar jag bakåt, när har livet varit som jobbigast, då har ju det haft med andra människor. Alltså relationer.
Och så är vi ju lika varann över hela världen. Men jag tror att vi kanske... man ska inte jämföra hur det är på olika ställen. Men ändå så tror jag att vi har färre sån... Vi är ju ganska skyddade på många sätt.
Ja, eftersom vi inte normalt sett utsatta för våld, och vi har mat och vi har vatten.
Ja, vi inbillar oss att vi är trygga på något sätt.
Vi har massa grundläggande trygghet som vi inte dagligen tar ställning till. Så är det klart vi är i en annan position än människor som de facto lever i öknen hela tiden och kanske hot om våld, saknar av grund. Det är klart att det är stora skillnader.
Ja, men precis. Och då när vi väl kommer i öknen så kan man ju lätt bli, ja men vad, ska jag vara här liksom? Så. Men det är ju en del av livet.
Det är en del av livet.
Även om det inte är något, man behöver ju inte göra det till någon dygd liksom. Det är ju inte så att det är någon mening i sig i det.
Det, man behöver inte söka upp öknen själv.
Nej, det ska man ju inte göra. Det är ju inte det som är meningen med livet.
Däremot kan man gå upp och åka ut i öknen för att kanske vara där. Det kan lära
på riktigt, du menar fysiska
öknen? Den riktiga öknen, ja, men, det kan lära något.
Ja, verkligen.
Jag vill verkligen hamna i en öken.
Det finns ju så mycket i den här texten som är så stort som man kan ju liksom prata om länge. Det här med på slutet här som Jesus säger att Guds rike är nära. Ja, Guds rike, det pratar vi ju ofta om. Alltså vi använder ju oss av det begreppet.
Ja, det är ett oerhört viktigt begrepp.
Ja, och är så stort. Alltså man kan ju liksom skriva doktorsavhandlingar om det förstås.
Ja.
Och det har använts genom historien. Nu när jag håller på och läser om Luther, Per Svenssons bok. Att på medeltiden så kom det ju många liksom före Luther. Som tog böndernas parti och de använde ju Guds rikes begreppet att det liksom snart skulle komma och därför skulle man liksom kämpa mot överheten och liksom upprätta det här som Jesus vill, eller liksom, ja, att det skulle hända då. Och för Jesus, han tog ju, eller Jesus, Luther var ju inte riktigt lika så revolutionär att det händer på jorden så. Nej, men Guds rike, hur ser du på det?
Jag tänker att det här är för mig en oerhört central punkt i hela Bibeln. Alltså den här Guds rikes vision, att tiden är inne och att det är nära. Alltså det finns inte redan. Vi är inte redan där, men det är så nära så att tiden är inne. Det är ett avgörande. Och det tycker jag att jag tänker om varje samtid också den tid vi är satt och lever. Ja, det är nära. Och det är så nära så vi kan ana det. Ibland välsignade stunder får vi uppleva vad Gud vill. Vi sker ett tecken på vad Gud vill. Ibland i välsignade ögonblick får man själv vara med och vara ett redskap i det. I välsignade ögonblick. Och det ger ju både kraft åt ens tro och åt ens engagemang och allt, att tänk att det kan få bli som Gud vill. Så förstår vi att det hela tiden är flyktigt. Det är inte vi som fullbordar. Nej. Det ligger alltid bortom oss. Men det är ändå en tydlig riktning på vårt engagemang och vår tro. Och så tydligt så att det är värt att engagera sig.
Ja, men precis. Att det är en viktig del är att vi tar emot det, att det är en nåd. Att det är något som händer. Och så är vi med i skeendet. Liksom.
Ja.
Och agerar i det förstås.
Absolut. Och att det är en befrielse att det inte är vi själva som slutför det eller gör det. Vi har en roll i det, att medverka och vara när vi ber, att vara beredda att vara en del av det bönesvaret.
Jag tänker så här bara, rent konkret för dig. När har du upplevt det?
När jag tycker att jag upplevt Guds rike, det är när jag har fått medverkat i relation till andra människor där det blir självklart, där man slutar reflektera över att man är tillsammans.
Det bara händer, det är en sån här flow.
Man gör något som blir gott och det är bara flow. Efteråt kan man reflektera och titta tillbaka, vad gjorde vi? Men under tiden slutar man att fundera på, vad tänker du egentligen? Hur reagerar du? Utan du bara reagerar och jag reagerar. Alltså, ja, flow, ögonblick.
Någon slags kärlek.
Ja,
så,
det,
i vid bemärkelse.
Kärlek i en väldigt vid bemärkelse. Det är för mig, då är det så. När jag slutar betrakta mig själv i skeendet och dig i skeendet. Utan vi håller på.
Då är det som Gud vill att det ska vara.
Då är det som Gud vill att det ska vara. Det är för mig en bild av det.
Ja, men det kan jag hålla med.
Och det kan man i vissa ögonblick få uppleva. Och det tror jag att jag känner en längtan efter den typen av gemenskap. Som man inte ständigt behöver liksom grunda. Hur tänkte du nu? Eller hur reagerar du? Man är trygg med att bara...
Ögonblick av nåd.
Ja, ögonblick. Och där man får vara med och bara bidra. Utan att ens tänka på det.
Tack för att du har lyssnat på oss. Om du vill skriva om dina tankar kring att vara i öknen eller Guds rike eller tiden inne, så mejla oss gärna till bibeln@kpg.se. @svenskakyrkan.se. Vi hörs igen.